Det är fredagen den 21 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Hösten har nu nått långt här i vårt gemensamma skymningsland. Skuggorna tar allt mer av dagen. I dess båda ändar växer mörkret. När gryningens rodnad för var dag kommer allt senare och kvällningens dunkel allt tidigare. Trädens lövverk håller på att gå från att det spektakulärt brinnande färgprakten till det vemodiga när de mörka, fuktiga stammarna blottas efter att de sista bruna bladen långsamt singlat ner mot den blöta marken. Melankolin sträcker sina kyliga, beniga fingrar djupt in i våra sinnen, river med vassa, obarmhärtiga naglar insidan av såväl buk som kranium och får det att bränna i ögonvrånen och ömma i ljumskarna. Detta är den svenska hösten, en tid som inte känner nåden. Men vi på Svenska Dagbladets ledarredaktion ska förstås inte ge tappt för lite mörker och svårmod. Vårt virke är ännu kärnfriskt och vårt krut lika torrt som baren efter att Aftonbladet Kultur haft en personalfest. Därför står vi återigen till er tjänst för att bistå er i jakten på samtidens sanningar. Vi har en jätteintressant politisk vecka bakom oss och de som jag har bett hjälpa mig att reda ut den, de heter Mattias Svensson, Peter Wennblad och Paulina Neuding. Varmt välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack. Ja, det var ju verkligen ett varmt välkomnande.
Jag tänkte då kontrastera den här beskrivningen av den svenska hösten med den värme som ni erbjuder. Så att det var ju det som var värmen, Peter.
Ja, ja.
Det var optimistiskt i dessa elransoneringstider.
Ja. Ni behöver inte mycket till presentation. Jag tror Twitters beskrivning, den gode, den onde och den än ondare räcker väldigt väl. Är allting bra med dig, Paulina?
Mycket bra. Var på Twitter hittar man detta? Finns det här med på den här listan på de viktigaste tweetsen som Gunnar Strömmer tydligen får utskriven varje dag?
Det finns det säkert. Det finns med på vad heter det? Politismlista över de roligaste tweetsen de publicerar varje vecka. Vad härligt att höra, Paulina. Peter, hur är det med dig?
Det är bra. Mm. Det är fredag.
Ja, vad härligt. Jag tänkte fråga dig ifall vintersömnen lagt sig över gutarnas stad eller om nya knarrar och koggar strävar mot hamn fortfarande.
Ja, nu har faktiskt den säsongens sista kryssningsfartyg lämnat kaj.
Mm, så vi är modigt.
Nu får vi vara i fred.
Nu får ni inte färska grönsaker förrän i april någon gång.
Precis.
Mattias, allt bra med dig också, hoppas jag.
Oh ja.
Härligt. Hörrni, vi ska röra igång med veckans ämnen. De är som vanligt många och pockande. Veckan har förstås dominerats av regeringsbildningen. I måndags fick vi en ny statsminister som heter Ulf Kristersson och i tisdags fick vi 23 ytterligare statsråd. Och därefter har det bara fyllts på med statssekreterare och allt annat möjligt. Vi har bevakat det här ganska utförligt i podden redan, men det finns förstås väldigt mycket att säga. Jag tänkte att vi ska börja med regeringens födslovåndor, eller vad man ska kalla det. Under veckan har vissa nya ministrar fått stå i centrum för uppmärksamheten lite mer än andra. Och då tänker jag exempelvis på Romina Pourmokhtari, vår nya klimat- och miljöminister, som har varit lite omdiskuterad. Hon frågade bland annat ut i en tuff intervju i Aktuellt igår kväll. Peter, hur skötte hon sig då?
Jag tyckte att hon skötte sig bra. Mycket bra till och med. Sen är lite synpunkter på delar av det hon sa, men hon gav ett förtroendefullt intryck.
Som gamla mediatränare som du och jag är, fick vi nästan en tår i ögonen när vi fick se henne liksom svara och så brygga an budskapet. Det är vackert att se.
Det är mycket vackert.
Ja. Det var ju som jag sagt en ganska tuff utfrågning, för det har ju varit en del kritik. Jag vet inte vad vi ska börja med. Vi kan väl börja kanske med det här med reduktionsplikten var ju någonting som dök upp här. Det är ju en punkt i Tidöavtalet där man säger då att man ska blanda in mindre biobränsle i bensin och diesel. Det här är något som blev kritiserat. Det kommer öka våra utsläpp med 10%, säger Naturvårdsverket. Är regeringen rätt ute här, tycker du, Peter?
Ja, man är rätt ute därför att öka inblandningen så snabbt som var planen. Det ger helt orimliga konsekvenser. Men det är korrekt att det kommer öka utsläppen och till en början. Och det kommer... Nu finns det liksom inte längre... Reduktionsplikten var ju liksom den gamla regeringens plan för att nå det första delmålet i klimatpolitiken, nämligen att transportsektorns utsläpp ska minska drastiskt till 2030. Det var orealistiskt redan från början, men nu är det möjligen ännu mer orealistiskt.
Mm. Det var med 70% till och med?
Ja, minus 70% jämfört med 2010.
Ja. Vad var det för fel med den här planen då, kortfattat?
Ja, men det tror jag alla har märkt som äger en dieselbil. Det vill säga att biodiesel är väldigt dyrt. Alltså det finns en mycket, det finns en begränsad produktion. Det finns en mycket större efterfrågan än tillgång. Så att det gör ju för varje procent man blandar i så stiger ju priset. Nu kommer jag inte ihåg vad det är uppe i nu, men det är 28 kronor var det, per liter var det ju för någon vecka sedan i alla fall.
Mm.
Och det här skulle ju stiga snabbt liksom de närmaste åren.
Mm. Just det. För reduktionsplikten, alltså man skulle blanda i mer och mer helt enkelt.
Ja, precis.
Mm. Jo, men jag tror 27 är det uppe nu. Jag tillhör de som kör diesel och nu har jag bara två pluppar kvar på bensin eller bränslemätaren, men jag fruktar varje gång jag kör förbi bensinmacken och ser. Men jag kör förstås så lite som möjligt. Okej, vad tycker ni andra, Mattias? Reduktionsplikten, att man går ifrån den, vad tänker du om det?
Ja, det här är ju en påminnelse om att inte bara skatter utan också regleringar är väldigt dyra. Ofta tenderar det att ha så indirekta effekter att man inte riktigt märker det. Men i det här fallet blev det ju påfallande tydligt att försöka att reglera fram. Det kan låta liksom som ett smidigare sätt, och ofta är det för politiker ett smidigare sätt att åstadkomma resultat även om det finns en ineffektivitet. Men nu märker ju den effektiviteten vid pump, som man säger.
Det är mycket prat om vid pump.
Ja, alltså. Ja, till och med jag har snappat upp det.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Men okej, Peter, skötte sig Paul Mokhtari bra när hon fick svara om detta igår i Aktuellt då? Var hon begriplig?
Nej, på den punkten tyckte jag inte att hon var begriplig. Alltså för att hon gav inte något egentligt svar på vad den här regeringen tänker göra istället för att nå det här första delmålet. Hon var väldigt tydlig med att delmålet ligger fast, men sen kom det inte så mycket.
Och det här med att delmålet ligger fast, det har ju du haft synpunkter på tidigare. Berätta.
Ja, men alltså, därför att det är inte så samhällsförändring. Jag tycker att man ska hålla en liksom hög fart i klimatomställningen. Men vad ska jag säga, tidtabellen måste förhålla sig till verkligheten. Verkligheten kommer inte anpassa sig till en tidtabell. Och även om vi jobbar så snabbt vi kan så kommer vi inte att lyckas sänka utsläppen med 70%, transportutsläppen med 70% 2030 med mindre än att liksom en himla massa hushåll och företag går under.
Men tycker du att nya miljöministern helt enkelt inte riktigt ärlig mot oss?
Men jag tycker vi behöver en diskussion om det delmålet. Alltså jag tycker att Sverige ska hålla i liksom sitt slutmål här. Att bli fossilfritt 2045 eller möjligen då 2050 som EU har bestämt, men de här hållpunkterna längs vägen, de är ju ganska godtyckligt satta. Alltså de är ju satta utan att man först har gjort en analys av sig. Går det?
Mm.
Jag skulle säga att just transportmålet, det var liksom, det var dött redan från början därför att det tar sån tid att ställa om en fordonsflotta. Alltså även om alla nya bilar i Sverige nu, från och med nu, var elbilar så skulle vi fortfarande nå det målet.
Fast då invänder ju förstås den andra sidan att politik är att vilja och så vidare, man kan sätta sina mål. Man kan ju förbjuda fossilbilar helt och hållet egentligen nu och sen uppnå målet då.
Men då får man ju också hantera konsekvenserna av det.
Ja, okej. Okay. Ja, men så är det såklart. Mm. Får jag bara fråga, vad, om man då börjar med att ta bort reduktionsplikten och, eller minimera den till EUs miniminivå och då ökar utsläppen med 10%, vilka andra spakar kan man dra på om man vill fortsätta med att få ner utsläppen från transportsektorn? Vad finns det för alternativ?
Nej, men det finns egentligen bara tre vägar. Alltså, antingen då minskar man användningen av fossila bränslen, men där saknas det ju då alternativ, eller alternativen är väldigt dyra. Eller så får man köra betydligt mindre, och det är också sina konsekvenser. Eller så är det elektrifiering, vilket den här nya regeringen har valt som huvudstrategi. Och där är då dilemmat att det tar längre tid. Alltså det finns inte elproduktion och det finns inte infrastruktur för att ställa om fordonsflottan så snabbt.
Vi ska fortsätta med Pourmokhtari och hennes område. Det har ju varit diskussion om det här med att miljödepartementet försvinner och miljö då hamnar tillsammans med energi under någonting som heter klimat- och näringslivsdepartementet. Fortsätt med dig, Peter. Är det bra?
Ja, det är mycket bra. Därför att de här frågorna hör så väldigt tätt samman. Alltså det är ju praktiken näringslivet som ska genomföra den svenska klimatomställningen. Och energi, att bygga ut energi, elproduktionen är ju liksom nyckeln till elektrifieringen. Så att det har varit rätt destruktivt att de här frågorna har legat på olika departement. Det har vi sett flera gånger hur det har blivit liksom dragkamp mellan miljödepartementet och framförallt näringsdepartementet.
Mm. Men finns det inte naturliga motsättningar mellan näringslivet och näringspolitikens krav och miljöpolitikens krav?
Ja, så det är klart att det finns intressekonflikter, det gör det ju. Men det är kanske just därför det är så viktigt att, och så bra att det här läggs under samma departement så att man kan hantera dem intressenkonflikterna under samma paraply.
Mm, okej, okay. Tummen upp för departementsreform alltså. Mattias, håller du med?
Ja, i stort. Vi har ju sett inte minst de här målkonflikterna som Peter har uppmärksammat kring, alltså inte bara där klimat står mot miljöhänsyn och liksom vår möjlighet att till mindre utsläpp utvinna metaller som även är strategiskt viktiga på av andra skäl. Har ju hindrats liksom, och att få fram en lagstiftning kring det, då är det bra att ha liksom alla aspekter under samma tak istället för att de ska bekriga varann på håll och att vi märker konsekvenserna först i utförandet.
Mm. Så en väldigt konkret exempel, alltså vi har ju det här statliga initiativet Fossilfritt Sverige som är ju någon slags företagsnätverk. Och Fossilfritt Sverige har ju gång på gång pekat ut liksom tillståndsprocesserna som det enskilt största hindret för företagens klimatomställning. Och det är ju liksom en illustration i sig att de här frågorna behöver hanteras tillsammans.
Mm, okej. Okay. Hörrni, då får regeringen två timmar upp här, låter det som, för vad de har gjort med departementen. Paulina, tänkte vända mig till dig. Romina Pourmokhtari var ju tills alldeles nyligen ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Som sådan var hon stor motståndare till, eller i alla fall viss motståndare till Liberalernas val att samverka med SD. Nu sitter hon i den regering som har SD som största parti i underlaget. Vad tänker du om det?
Ja, det finns väl några saker att säga. Det ena är ju uppenbarligen att man har tänkt plocka in henne i tältet då och därmed desarmerat den av sina kritiker. Men det finns
och
en annan...
tältet, kan du den metaforen? Vad,
ja, det
vad
var Ronald Reagan som sa att det är väl bättre att man... Vem var det som sa det?
Lyndon Johnson.
Då kan du säga vad han sa så slipper jag.
Nej, säg du.
Nej.
Okej, det har
bättre,
att göra.
Det är bättre att ha sina fiender i tältet pissandes utåt än att ha dem utanför tältet pissandes in.
Ja, vilket är logiskt för man kanske vill pissa ut ur tältet. Varför skulle man gå och pissa på någon annan människas tält? det är lite ologiskt. Men
Lyndon Johnson tyckte å andra sidan om att pissa på andra människor rent bokstavligt.
Ja, ja, ja. Poängen
var... Nej, förlåt, ni har inte varit scouter, det hör jag. Men Paulina, berätta vidare.
Jo, man gör man det i scouterna också.
Nej, det är det man inte gör. Paulina?
Ja, vad ska man ens börja?
Ja, men det är uppenbart att man har tagit en motståndare och,
ja, ja, och jag menar, det är en facil poäng. Men finns det också, jag lyssnade på Helena Gissén som är en väldigt klok politikreporter som pratade i vår grannpodd, får man kanske säga, på Expressen, politikrummet. Och hon sa att det kanske liksom finns ytterligare dimensioner att man faktiskt kastar den här unga tjejen under bussen lite grann. Att man tänker att det är väldigt svårt att lyckas som minister när man är 26 år gammal. Hon kanske är det ett tag och sen helt enkelt försvinner ut därför att hon inte kommer lyckas med uppdraget. Det är inte otänkbart att man har tänkt så också.
Mm. Fast jag skulle säga att alltså en kompetent 26-åring klarar att vara minister. Alltså en kompetent person, då klarar man nog att vara minister även när man är 26 år. Alltså om man har de rätta kvaliteterna. Det är ju inget som säger att en 26-åring automatiskt kommer misslyckas, tänker jag.
Nej, men alltså det är fler 26-åringar som gör sådana saker än vad som motsvaras av mängder genier i en normal fördelning.
Mm. Mattias, han pajar ju en hel partikongress för Moderaterna när han var 26, så att det går ju att göra.
Ja,
det, men okej. Jag var nog bara 21, tror jag.
Ja, ni ser. Men Paulina, det här med hon blir ju frågasatt då naturligtvis för hur genuin den här omflyttningen är. Dadgostar sa ju till och med i någon första kommentar att man har köpt vissa ministrar. Jag antar att de syftade just på
miljöministrarna. Ja, men alltså hennes trovärdighet är ju förstörd oavsett. Alltså på ett väldigt fundamentalt plan. Hon har på ett väldigt principiellt sätt ställt sig mot det här samarbetet och sen helt plötsligt så har hon svängt när hon får en ministerpost. Så att man har ju väldigt effektivt inte bara desarmerat henne utan man har också underminerat henne på ett sätt som inte är speciellt vackert att se.
Mattias, håller du med?
Nej, alltså så vitt jag vet så gick ju hon till val på att just stödja den partilinje som var om att stödja Ulf Kristerssons regering och alltså de samarbeten som man då skulle ingå. Det betyder ju inte att man gillar Sverigedemokraterna utan att man gillar läget.
Ungefär som du, Mattias?
Ja.
Så är det naturligtvis. Peter, har du något att lägga till om det här med att nu pratar vi bara om Pål Mokhtari, men det gäller ju naturligtvis fler inom borgerligheten som har fått byta åsikt och just när det gäller SD-samarbetet. Underminerar det deras moraliska eller intellektuella position på något sätt, eller hur tänker du?
Så i vissa ögon gör den säkert det, men det är ju så här politik fungerar. Man kan bilda opinion internt för en linje i när det gäller samarbete eller i sakfrågor, men när väl partiet har kommit fram till en ståndpunkt så är det precis som Mattias säger, då får man gilla läget.
Mm. Vi ska gå till en annan minister, nämligen vår nya kulturminister Parisa Liljestrand. Här var det ju ett litet sånt där gate som det kallas när det är lite medialt huller om buller. Det var ju nämligen så att hon har ju nu gjort en pudel efter att tidigare sagt sig vara litteraturvetare i grunden. Det var tydligen fel hon nu hälsat. Jag förstår inte exakt vad som var fel, för hon är ju lärare och har läst litteratur, men det fick hon kritik för. Är det någon av er som har hängt med denna lilla gate?
Ja, tydligen så är det så att hon har läst religionsvetenskap och någonting annat, men på litteraturvetenskapliga institutionen. Men inte, hon har bara tagit små kurser i litteratur. Så att
hon har tagit 60 poäng, vilket är två terminer.
Nej, är det sant?
Jo, så funkar det. Om man läser till svensk lärare så läser man ju 60 poäng litteraturvetenskap.
Och det då får jag ta tillbaka och be om ursäkt i så fall, för då har jag missförstått helt och hållet.
Ja. Och numera är alltså 60 poäng två terminer, ska sägas, ni som är van vid det gamla systemet. Så det är väl inte helt, alltså det är klart, litteratur, det är klart, vissa säger att ska man vara vetare av någonting, då ska man ha disputerat och ha verksam som forskare, vilket är en definition, men att säga att man är litteraturvetare för att man har läst, jag blir inte jätteupprörd av det. Liksom.
Nej, jag måste säga att det är liksom, det var verkligen definitionen av skitnödig kulturkritik. Alltså.
Ja. Vem var det som plockade upp den? Vet vi det? Eller?
Nej, jag vet ärligt talat inte riktigt.
Nej.
Vem det var som egentligen... Så där är det ibland. Ibland vet man inte var kritiken kommer.
Mm. Jo, men sånt här förekommer ju. Jag menar, jag minns en valvaka när Alexandra Pascalidou satt där och hade på hennes skylt så stod det statsvetare.
Mm.
Och hon satt och kommenterade i egenskap av statsvetare. Och det är ju liksom, när man hör statsvetare så tänker man ju verkligen någon som har forskat i statsvetenskap.
Jag skulle Alexandra Pascalidou var ju inte där i egenskap av statsvetare utan i egenskap av Alexandra Pascalidou, antar jag.
Jo, visst. Men om det står statsvetare under så tänker man ju någonting annat.
Då tänker man Sören Holmberg om det är valbaka.
Mm.
Precis. För du ska lyssnarna veta att Paulina Neuding är ju faktiskt filkand i statsvetenskap, men du går inte omkring och kallar dig statsvetare.
Är det polkand eller det kanske är samma sak?
Nej. Jag vet inte direkt. När jag tror på polkand, då ska man ha nationalekonomi med också.
Nej, men det har jag. Du kanske hör.
Du ser, alltså, du är så akademiskt förankrad så till och med vi glömmer bort hur mycket. Okej, men det kanske var en skit. Men jag vill ju ändå göra en koppling här. För i förra, eller du hade ju twittrat det här om att miljöminister var den nya kulturministern, att man får ett etablissemang på sig, eller riskerar att få det, Peter. Minns du det att du skrev om detta? Mm. Och då finns det ju ett samband här mellan att två ministrar nu som båda har fått kritik i veckan, som helt enkelt har många motståndare i offentligheten, finns det ju ett...
Ja. Men här tycker jag, för det finns en viktig lärdom att dra för den här regeringen. Ja. Alltså, det som gjorde Rominas framträdande i Aktuellt igår så bra var ju att hon, vad säger, höll stånd och liksom inte köpte, vad säger, mot argumentationen. Men det här pudlandet och ursäktandet, alltså det, lägg av. Alltså, det, där måste den här regeringen lära sig att stå upp. Och jag såg samma sak i regeringsförklaringen, så sa Ulf Kristersson att Sverige på 80-talet blev världens första nästan fossilfria industrination. Och det här var i en kontext av att han pratade om kärnkraftens utbyggnad under 70-80-talet. Varje normal människa förstod att han menade just att elproduktionen var nästan fossilfri. Men när han blev KU-anmäld om Miljöpartiet för att ha det för osanning. Och då säger Kristersson via sin pressekreterare, välkomnar den här granskningen. Alltså kom igen.
Liksom. Men där tycker jag Carl-Oskar Bolin visade på en väldigt bra attityd och liksom hur man ska ta de här sakerna. Han fick ju fråga om han har några lik i garderoben. Har ni sett det?
Ja.
Och då svarade han, lik har man ju i lasten, typiskt sett. Men nej, det har jag inte. Jag hade en fortkörningsbok för 15 år sedan. Det är så det ska tas.
Din rekommendation är att den nya regeringen ska möta medias frågor med att rätta deras antingen grammatik eller rätta deras ordförståelse.
Det är vad jag hade gjort.
Okay.
Sluta be om ursäkt.
Hanif Bali har ju haft ett gammalt råd till borgerligheten och till höger generellt, att backa aldrig. Är det ett klokt råd?
Han har ju själv backat ett antal gånger.
Okej.
Ja. Man ska backa när man har fel.
Ja.
Ja, men jag tror också han säger ha aldrig fel, har han väl också sagt någon gång. vilket kanske är svårare.
Ja, och rätt dumt, därför att då är det ju aldrig ut, då sitter du ju bara med det du är helt tvärsäker på. Det blir ju ganska onödigt försiktigt också.
Mm. Okay, aldrig ha fel är väl politikens motsvarighet till det här 70%-målet 2030.
Ja, just det. Omöjligt att uppnå. Ja, hörni, vi ska gå vidare nu. Vi har ju nämnt Tidöavtalet lite. Jag tyckte det skulle vara kul att om vi skulle fortsätta prata lite om det, för att nu är det ju en vecka gammalt. Förra gången vi diskuterade det, förra veckan, då var det ju bara, hade vi bara haft ett par timmar att smälta det. Vi hade ju knappt hunnit läsa det. Nu har vi haft flera timmar, flera dagar. Jag skulle vilja höra en liten uppdatering med era tankar, framförallt då från Paulina och Mattias, som då förra veckan hade starkast tankar och känslor. Peter, vi kommer till dig också, men du ska ju i vanlig ordning få så objektivt avgöra vem som har rätt. Nej, men Mattias, du var ju väldigt kritisk förra veckan. Du talade om att de borgerliga partierna har gett med sig alldeles för mycket. Sverigedemokraterna har vunnit betydande segrar som man inte hade behövt vinna och som är skadliga för landet. Står det sig omdömet, tycker du, efter en veckas avkylning? Är det vad du fortfarande känner och tänker?
Ja, nu har jag hunnit läsa hela avtalet och jag tycker väl ännu sämre om det efter att ha gjort det. Därför att jag tycker fortfarande, alltså det är många Det är många reformer som kan bli bra. Jag tror absolut inte att, särskilt liksom under Gunnar Strömmers händer, att någonting kommer att bli... Ja, det behöver inte bli oerhört fel på de flesta punkter, utan tvärtom ganska värdefullt med liksom riktiga straff för riktiga brott och annat som har liksom legat efter. Men jag tycker fortfarande att rätts- och migrationsområdet är felkalibrerat på ett sätt som går alldeles för långt. Det här att liksom aldrig ge permanenta uppehållstillstånd, vandelsprövning och liknande.
Vad är sämst, tycker du? Eller vad är värst?
Ja, men alltså det är... Jag tycker att man går för långt på sådana punkter. Det finns liksom också... Ja, men det här Per-Ola tog upp i veckan om avlyssning utan grund och liksom hur polisen redan har använt det mot jägare och nu liksom blir det lagligt att använda det mot hela samhällen om man misstänker grovt jaktbrott, vilket liksom uppenbarligen i det här fallet kan baseras på torgförda synpunkter på jaktfrågor. Och det där är ju det där är en risk med alla såna här liksom befogenheter, att man tänker att de ska sättas in mot terrorister, gängbrottslighet, tunga kriminella, men är de enkla att ta till så tenderar de ju att tas till mot svennebanan och för pinräkning och annat. Man ska inte underskatta liksom incitament i offentlig verksamhet och att de tenderar att frustrera den typen av mål.
Okej, en fråga. Varför tror du det har blivit så här? Har man varit för dåliga förhandlare, eller är det så att för många inom de tre borgerliga partierna helt enkelt tycker som Sverigedemokraterna och man därför har hamnat fel?
Jag tror att båda de bidrar, men framförallt liksom att Sverigedemokraterna visar ju liksom att de är väldigt mycket av ett en- eller möjligen tvåfrågeparti. Och det är viktiga frågor för väljarna, men det är uppenbart att inte så mycket annat spelar roll. Och då blir det ju ett fokus på de här frågorna och hur mycket man kan få igenom här. Och det märks ju. Sen är det ju också skrivningar. Man var slarvig från borgerligheten som för att sy ihop en egen budget för var det tidigare i år eller förra året som ändrade några miljarder hit och dit. Där skrev man ju in det här om liksom den lägsta möjliga. Alltså man ska ha en så ogenerös politik som det bara går på migrationsområdet. Och det har ju hamrats ut nu i väldigt stor detalj, väldigt skickligt av Sverigedemokraterna på alla möjliga policyområden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du ska få prata mer snart, Mattias. Jag tänkte bara vända mig till Paulina. Tänker du fortfarande samma sak som du gör för en vecka sedan, eller har du gått åt ändra hållet när du har fått tänka en vecka och lyssnat på diskussionen som har varit sedan dess?
Nej, jag tycker fortfarande likadant att det här är fullständigt nödvändigt, det som genomförs nu, om det genomförs. Men det som har tillkommit är ju Gunnar Strömmer som justitieminister, och det kanske vi visste, men han är ju en fri- och rättighetsmänniska. Det är ju det han har ägnat sig åt, individuella fri- och rättigheter. Och jag är helt lugn med att det inte finns några risker för att man går för långt.
Tvärtom. Okej, men och den kritik då som exempelvis Mattias formulerat, som Vänster har formulerat, men även en del borgerliga på annat håll. Vad tänker du om den? Är den överdriven helt enkelt då? Eller?
Ja, och jag tror som Ulf Kristersson sa under sin regeringsförklaring att det är brottsligheten som är vår tids stora frihetsfråga. Det finns inga individuella fri- och rättigheter i områden där maffian styr. Och sådana har vi i Sverige idag. Det hade vi inte förut, men nu har vi det. Det är liksom... Ska vi ha en möjlighet att knäcka det här, så är det nu. Och då behöver vi... Då kan vi inte gå på i samma ljusspår som förut. Det är helt uppenbart.
Okej, bara en fråga där angående just Gunnar Strömmer. Ifall han ikväll får en uppenbarelse och flyttar till Tibet och blir munk och alltså aldrig hamnar i svensk politik igen, ändras, och vi ersätts med en annan, ändras din syn på, alltså hur mycket är beroende av att du litar på honom?
Nej, jag tycker som jag tyckte innan.
Okej. Mattias, nu fick du höra Paulinas argumentation. Vad tänker du?
Nej, men jag tror ju inte att det här nödvändigtvis leder till de önskade målen att man bekämpar tung brottslighet. Det är ju ett av problemen. Alltså väldigt stora befogenheter är ju liksom inte nödvändigtvis en reflektion av situationens allvar, utan kan ju också leda till att polisen ägnar mer uppmärksamhet åt sånt som är bekvämt snarare än det som är väldigt obekvämt, det vill säga gå på gängen. Och det är en risk man tar med att utöka alla former av befogenheter och fylla fängelser över alla breddar och liknande. Men en sak som också gjort mig mer skeptisk för att byta spår är ju att jag hann läsa till slutet där ekonomin kom in, och det är ju verkligen en annan sida av det här att man lagt så oerhört mycket energi på brotts- och migrationsområdet. Mycket bra, men också mycket fel, en del felkalibrerat. Ekonomin är ju liksom närmast en servettskiss och ganska oseriösa förslag om priskontroller och annat som det verkar inte genomtänkt alls och mest liksom har blivit över.
Jo, men tänk på det här att det här är inte täckande, utan det här är det som man har avtalat om och där SD vill ha inflytande.
Ja, fast budgeten ska man ju ändå förhandla ihop och det innebär ju att mycket av ekonomi och tillväxtområdet är skarp politik, men det är ett förvånansvärt lamt program på det området.
Men det är många som har gjort misstaget att kolla och säga så här, haha, det här området finns ju inte i Tidöavtalet. Nej,
ja,
men det omfattar
Ukraina
liksom
det.
Precis.
Men nej, jag tycker inte, alltså jag hoppas ju att det här inte är hela ekonomiområdet, för i så fall är vi verkligen illa ute.
Får jag bara fråga er en sak. Tror ni att har funnits en ambition från de borgerliga partierna att låt SD få in sina förslag, det kommer ändå så småningom fastna i lagråd eller i utredningar eller i annan byråkrati, för det är helt enkelt inte genomförbart. Mattias, tror du att det har funnits en sån tanke? Att
ja, jag tror att väldigt många litar på institutionerna i det här läget och att liksom, man går till en fullskalig attack, man säger liksom att man ska liksom ta bort så många rättigheter det bara går. Det är ju också en tillit till att institutionerna är så pass stabila att liksom det kommer att bli tillräckligt mycket kvar. Det finns en beredskap att här kommer att dras gränser av liksom erfarna jurister och internationella dokument och liknande. Och det tror jag att de flesta ser värdet i, därför att annars vore det liksom en hejdlös.
Men litar du på det att det finns en tillräckligt institutionell, alltså om det är sant som du säger? Alltså,
nej, det är en farlig ambition att vilja gå för långt för att inskränka fri- och rättigheter.
Vad tror du, om den ursprungliga frågan Paulina, att är det så att man kanske från Moderat och annat borde ha förväntar sig att en del saker kommer ändå aldrig bli verklighet?
Ja, och där ska man titta väldigt noga på Tories i Storbritannien, därför att Tories oförmåga att leverera när det gäller gränser, migration, brottslighet håller på att sänka hela partiet. Man ska vara väldigt försiktig med att lova saker som har att göra med de här sakerna och sen säga nej, men det går inte på grund av Europakonventionen eller på grund av våra internationella åtaganden eller på grund av vad olika domstolar säger. För då sätter det igång på allvar.
Mm. Okej, då släpper vi in Peter. Nu har du fått höra lite, hur har dina tankar gått om Tidöavtalet under den här veckan som har gått sedan vi fick läsa det första gången?
Alltså, både Mattias och Paulina har rätt.
Och båda har fel.
Din lille folkpartist.
Och båda har fel, ja. Nej, men jag läste det också mer noggrant under förra helgen. Och jag kände precis som Mattias, att ekonomidelen är ganska hafsig. I övrigt tyckte jag att det kändes lite bättre efter att jag läste noggrant. Och jag tyckte framförallt, och det pratade vi om i en podd tidigare i veckan, man kunde också läsa det på ett lite annat sätt efter att den hade fått regeringsförklaringens inramning. Alltså där inkorporerades liksom Tidöavtalet i en större berättelse och en berättelse med lite annan tonalitet än vad Tidöavtalet har.
Vi har en jättebra, förlåt,
Jag tror att du nu var på väg att säga det som jag skulle säga.
Vi tänker alltid har, samma.
Ja, imorgon har vi en text av Lena Andersson om Tidöavtalet som är otroligt läsvärd. Och där hon uppehåller sig just mycket vid Tidöavtalets inramning. Alltså tonaliteten i avtalet och hur den presenterades. Som gav ett liksom rätt rått och kallt intryck och ja, som Lena uttrycker det, gav intrycket av att borgerligheten var Sverigedemokraternas galärslavar.
Nu förstår ni varför jag inledde ganska frugalt med att berätta om den svenska hösten. Och så här. Det var ju just den här råa och kalla jag ville skildra, så att allting har en tanke.
Nej, men Lena Anderssons text är jättebra. Jag håller inte med i hennes slutsatser, men hon presenterar nog det som väldigt många har tänkt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så att missa inte den.
Nej, det uppmanar vi alla. Vi ska gå vidare. Vi kommer förstås återkomma till Tidöavtalet så fort det blir mer action kring den konkreta politiken. Och då ska vi ha våra regelbundna avstämningar just med Paulina och Mattias som... Ja, ni ska bli från de där farbröderna i mupparna som ska sitta och vara för och emot och så vidare. Eller som
nöjesguidens... De är ju alltid emot.
Ja, de är alltid emot. Ni ska vara nöjesguidens glad gubbe och arg gubbe, eller dödskall och arg gubbe som gör sådana intervjuer. Men nu ska vi gå vidare och lämna Tidöavtalet, flytta oss över Nordsjön till Storbritannien. Ett land som i början av hösten styrdes av två Elisabeth, dels en monark, Elisabeth den andra, och så premiärminister Liz Truss. Numera är båda borta, den ena avliden och den andra avgången. Mattias, vad var det som hände?
Det var ju två saker som hände. Det omedelbart utlösande var ju att Truss fick ett myteri på halsen i sitt eget parti. Hon saknade stöd och blev underminerad av... och det var ju... På sin kongress så tog hon ut ett linjetal som jag tyckte var fint i sina principer kring Storbritannien är ett land som har liksom dekat ner sig lite grann. Det har stagnerat, det har låg produktivitet, hög skuldsättning, stigande skatter. Hon ville vända den här utvecklingen och göra Storbritannien till ett land med hög produktivitet och lägre skatter helt enkelt. Och få fart på tillväxt igen. Och då utmanade hon en stor liksom, anti-tillväxtkoalition som blivit... Alltså det här när ingenting händer och det inte finns en dynamik, det är ju bekvämt, inte minst för många som liksom är på topp, som inte utmanas så mycket av ny dynamik, nya idéer, människor som flyttar in, som bygger i närheten av där du själv bor bekvämt och liknande. Och som många påpekade så var det ju ironiskt att hon tog den här konflikten därför att det var en konflikt med många i hennes eget parti och med många av hennes väljare. Och den hade hon haft råd att ta i en styrkeposition.
Men vad gällde konflikten konkret?
Men det blev till exempel inrikesministern, vars namn nu undflyr mig. Där blev ju en konflikt om arbetskraftsinvandring. Om man skulle tillåta arbetskraftsinvandring till bristyrken, vilket Truss och hennes nytillträdde finansminister Hunt ville. Men hon tyckte att det blev för henne var volymerna viktigare än tillväxten och tillsättning i bristyrken. Och det är ju en konflikt vi ser inom synen på den svenska arbetskraftsinvandringen också. Vad är viktigast, att det inte kommer in människor eller att det kommer människor till sektorer där de behövs? Och det är där liksom migrationspolitiken finns nu, liksom att till och med den är kontroversiell.
Så där fick hon på nöten helt enkelt, även av det egna partiet.
Nej, men det blev ju en prestigeförlust när inrikesministern hoppar av. Och samma dag så var det en omröstning kring så kallad fracking, alltså det som heter hydraulisk spräckning på svenska. Att man utvinner naturgas på ett sätt som USA har fått ett energiuppsving kring. Och det hade ju liksom kunnat behövas i lägen av energikris. Den är relativt väl tillgänglig, men det har funnits ett moratorium som Labour ville utsträcka, och då var det 40 i hennes parlamentsgrupp som la ner sina röster. Så det blev ju liksom en frondering i två symbolfrågor där hon, som tvingade henne att inse att jag kan inte driva igenom den agenda jag hade. Och blev vald för att genomföra, och då är det ju bara att kasta in handduken. Detta hade ju i sin tur en bakgrund i de misstag man begick med Kwasi Kwarteng, den sparkade chancellorn, finansministern, som ju liksom gav sig på att i ett land som är skuldsatt till nästan 100% av BNP med en statsskuld som är enorm, gav sig på att både ha ofinansierade prissubventioner, som var då ett oerhört stort åtagande, betydligt större än många europeiska länder, och dessutom ofinansierade skattesänkningar, vilket gav liksom rätt stor hicka på finansmarknaderna.
Så nu har alltså då nyliberalisten återigen dött till Olle Svenning och Göran Greiders stora glädje. Det har ju skett rätt ofta sedan 1974 då nyliberalismen dog för första gången. Hur sant är det nu?
Ja, alltså det var David Frost, den tidigare som skriver i The Telegraph, som varit rådgivare åt Boris Johnson och tror också Theresa May. Så han är definitivt inte på den libertarianska flanken. Han konstaterar ampert att det inte är speciellt libertarianskt att subventionera priser och återställa skatter till 2021 års nivå.
Nej. Du hör, Paulina, nyliberalismen lever och frodas fortfarande. Vilka lärdomar kan man dra från, du nämnde ju Tories tidigare, finns det några andra lärdomar man kan dra från Truss ganska snöpliga sejour?
Precis, nej, men det är som jag skrev en sträng kommentar till Mattias text. Du måste nämna small boats. Och det gör du inte.
Alltså, nej, för det var liksom ingen konflikt i Torypartiet. Alla är för åtgärder för liksom, det här är alltså människor som vill ta sig från Calais där de får kampera och försöka ta sig till Storbritannien från Frankrike för att de, och då är det ju inte ett skydd, utan för de är ju säkra i Frankrike också, utan då handlar det om att man specifikt vill komma till Storbritannien, vilket britterna då inte vill.
Precis, och det kommer väldigt mycket folk, och på något sätt så lyckas inte politikerna med att stoppa det här, hur de än gör, hur de än vrider och vänder sig. Oavsett Brexit, som ju handlar om migrationen och allting annat, så funkar det inte.
Tänka sig, politiken lyckas inte alltid när de vill.
Peter, vad händer nu? Kommer Boris Johnson tillbaka?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att även om han har ett ganska stort stöd fortfarande, så tror jag att rädslan för det är ett större risktagande att ta honom tillbaka. Vi vet ju hur rörigt. Alltså han skapar ju oro bara genom sin person. Och det var som våra. Ibland, vi har ju en gästmedarbetare ibland, Fraser Nelson, som är chefredaktör på brittiska The Spectator, som var med i SVTs Aktuellt igår, och han sa någonting om att nu behöver brittisk politik bli trist och tråkig igen.
De behöver en John Major. Eller de kommer säkert att välja en John Major som i stillhet administrerar förfallet.
Boris Johnson hade vi uppe på vårt morgonmöte i morse faktiskt, och då diskuterade vi honom ganska mycket. Paulina, du hade en anmärkning till honom. men den kanske inte ska tas nu.
Nej, jag har nog glömt vad det var vi sa.
Ja, jag har också glömt.
Det handlade om att
ska jag säga det igen? Eller?
Ja, det kan du göra.
Ja, nej, men det var ju då att Boris Johnson påstod ha en väldigt stark sexuell aura. Vilket jag ifrågasatte.
Vilket jag inte ifrågasatte, för det kan jag gott förstå. Jag menar ju att han hade, och nu får ni ursäkta er ni som lyssnar, men ibland måste sådana saker sägas. Han är en konferensknullare som alltid är på konferens.
Och jag tyckte mer att han framstod som en pojke i franska sånger.
Och Mattias avgjorde diskussionen.
Det ena behöver inte utesluta det andra.
Paulina, du avgjorde diskussionen genom att säga vad?
Hur uttrycker du dig?
Ja, precis. Mm. Detta om Boris Johnson, onekligen en person, en, vad säger man, en personlighet i brittisk politik som har på gott och ont och på många sätt haft ett stort inflytande över den samtida Storbritannien. Hörrni, vi får se hur det går med detta. Vi ska gå vidare till ett moment som faktiskt tillhör mina favoritmoment. Det handlar om när vi ska stresstesta våra ledarskribenters politiska reflexer och förmåga att skilja snus från guld. Vi kallar det för svar direkt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett slagskott från Kenneth Kenholts klubba, skjuter iväg ett nyligen lagt förslag mot panelen som försöker plocka upp den i plockhandsken, likt Pekka alltid gjorde när Kamensky drog på. Vi får se vad som faller ner på isen när det är dags för nästa tekning. Ni minns hur detta går till, va?
Mm.
Ja.
Då kör vi igång. Stopp för diesel- och bensinbilar i centrala Stockholm. Det vill den nya majoriteten i Stockholms stadshus införa. När man bestämt rör det sig om att i Gamla stan och på Norrmalm ska man införa miljöbilszon 3, vilket innebär att bara elbilar och elhybrider ska få köra där. Vad tycker vi om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
Emot.
Paulina? Jag tycker samma.
Vem vill ta sig an att deklarera sin ståndpunkt här, Mattias? Varför är det fel väg att gå?
Jo, men det blir ju lite grann ett... De som har råd att köpa elbilar är ju ofta... Det är antingen entusiaster eller folk som är stadda i kassa. Och det blir lite grann av rikemans reservat i det här.
Men ändå ett incitament för många människor som kanske funderar på det ena eller andra.
Jo, men incitament är en sak. Men när incitament övergår i att hitta på krångel som mer har liksom en tendens av att jäklas med folk. Och liksom, Stockholm är ju så pass trafikintegrerat att det kan liksom uppstå svårigheter att använda bil i Stockholmsområdet. Och då Den typen av, och det kanske till och med är meningen, för det finns ju liksom en bilfientlighet som jag har svårt för, även om jag förstår att man vill bekämpa utsläpp. Så jag har svårt att se att liksom miljöskäl riktigt motiverar det här arbetet.
Okej, tummen ner på detta. Då går vi vidare. Riksbankschefen Stefan Ingves avråder starkt från att avskaffa amorteringskravet. Det vore att skjuta sig själv i foten, sa han i veckan när han kommenterade att den nya regeringen i valrörelsen lovat att just titta på detta. Vad tycker vi om detta? Bör amorteringskravet behållas? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
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 Alla vill ta bort amorteringskravet. Peter, varför det?
Det var ett dåligt från början. Det är ju en form av tvångssparande som är lite märkligt, och det har varit många ekonomer som har haft synpunkter på det här, om att det är liksom man uppnår inte det som är syftet med det. Och det påstådda syftet var ju att minska hushållens sårbarhet. Och nu visar det sig att hushållen i själva verket då blir mer sårbara när de tvingas att tvångsamortera samtidigt som de ska hantera stigande räntor och stigande priser.
Mm, det var ord och inga visor. Stefan Ingves, vi håller icke med dig här. Vi tar en till. Björn Söder blir ordförande i den svenska delegationen till den parlamentariska församlingen inom Organisationen för säkerhet och samarbete, OSSE. Nu gör alltså den sverigedemokratiska riksdagsmannen Johan Duser, Valborg Habsburg Douglas och Kent Härstedt sällskap på listan av personer som fått förtroende att fronta den svenska delegationen. Vad tycker vi om detta? Det har ju hävdats att Sverige blir utskämt genom detta. Håller vi med? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Ja.
Nej.
Paulina, varför är det här ingen fara?
Jag tycker att det är viktigt att det finns en elefantkyrkogård också för sverigedemokrater. Det innebär en normalisering som gör att normala människor dras till partiet, vilket är viktigt, inte i första hand för Sverigedemokraterna utan för Sverige. Och också att man kan göra sig av med människor som har gjort sitt eller kanske har blivit en belastning av olika skäl.
Mm, okay.
Så jag tycker att den typen av normalisering är bra och viktig.
Mattias tycker inte så, varför inte?
Ja, det är ju fortfarande genant att skicka ut Silla-Mackan i världen, även om det sker snett nedåt.
Ja, okej. Tack för det, för dessa snabba svar och snabba tankar. Hör och lär, kära lyssnare, på hur en ledarskribent omedelbart processar komplex beslutsmateria till ett digitalt utfall. Lämpligt att sätta in rubben nära dig. Hörrni, då är det dags för att gå vidare till mitt stora favoritmoment. Det som vi kallar, är du smartare än en ledarskribent? Det är förstås en lek som förstås också är på blodigt allvar. Jag testar ledarsidans finest på några trivia frågor som anknyter till dagens diskussioner. Ni som lyssnar kan vara med och svara, och svaren är snabbare och mer korrekt på mina frågor än Peter, Paulina och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än dem, och då får ni omedelbart pinga dem på Twitter med hånfulla och försmädliga kommentarer. Är ni med? Reglerna kan ni svara, gör man med genom att säga sitt namn. Men när man svarar, man får svara när man vill förstås, men då slutar jag läsa frågan och fel svar ger minus. Är alla redo?
Ja.
Vi börjar förstås då med Tidöavtalet. Tidöavtalet har ju massor med föregångare. Därför ska vi testa era kunskaper om tidigare avtal, deklarationer och traktat. Vi börjar med en...
Är det nu du kommer med de här 1300-talsdokumenten?
Lugn du. Föregå inte mina frågor. Vi börjar med ett enkelt. Vad kallas den överenskommelse som slöts mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i augusti 1971 och som gällde monarkens ställning i den nya regeringsformen?
Paulina.
Ja, Paulina, låt höra.
Torekovskompromissen.
Alldeles riktigt. Eller Torekovsöverenskommelsen. Ett poäng till Paulina.
Just det.
Vad kallas det avtal mellan Sverige och Norge som slöts samman med unionsupplösningen 1905? Paulina.
Oj. Nej, fan. Det var Karlstadskonferensen.
Ja. Du får faktiskt rätt för detta, Paulina, för det är Karlstadskonventionerna.
Ja.
Två poäng.
Tack.
Jag får se om du är lika snabb på nästa. Vad kallas det avtal som enligt en högerextrem konspirationsteori ska ha slutits mellan svenska medier för att Paulina?
Den kunde du förstås.
Lilla Saltsjöbadsavtalet.
Helt rätt. Eller ja, rätt är det förstås inte för din konspirationsteori, men det är alltså en idé som har dykt upp att svenska medier någon gång på 80-talet satte sig på Grand Hotel i Saltsjöbaden och sa så här att vi ska ljuga för svenska folket om invandring, och därefter har alla följt detta. Så är det icke, kan jag säga. Tre poäng till Paulina, noll till er övriga. Nu du Peter, nu är det dags för dig att skina.
Okej.
Vad kallas det kungliga brev från 1280 som anses ha formaliserat systemet med ett världsligt frälse i Sverige och alltså legalt bildat grund för den senare adeln? Det världsliga frälset. Nej, det var svårt. Svaret är Alsnöstadga. Vi går framåt tiden igen. Nu Peter, nu är det din tur att skina. Vad kallas det avtal mellan staten och dåvarande Stockholms läns landsting och fyra kommuner som skrevs 2013 och möjliggjorde en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm? Minns ni detta?
Ja.
Det var en statlig förhandlingsman som tillsattes av regeringen Reinfeldt.
Det var väl H.G. Westberg, va?
Det är taskigt att rikta frågan till någon som uttalar det Stockholm.
Det är taskigt att påpeka det också, Paulina. Okej, ja, ingen kunde det. Du svarade nästan rätt, Paulina, för det heter nämligen Stockholmsöverenskommelsen. Så lätt var det. Ja. Hörrni, vi har pratat miljöministern också. Vad hette den första i Sverige som var just miljöminister, som hade just miljöminister bland sina titlar? Ops, att detta var innan miljödepartementet bildades. Så hen var inte departementschef, men vem var den första miljöministern? Ingen vågar gissa. Svaret är Ingvar Carlsson, som blev miljöminister 1985. Ytterligare miljö...
Förlåt? Ja, departement. Jag tänkte på Naturvårdsverket som ju kom på 60-talet.
Ja, men det har inte med saker att göra. Det är en generaldirektör som bestämmer. Hörrni, vad heter Tysklands miljöminister mellan 1994 och 1998?
Paulina.
Ja, så tar jag.
Förlåt. Det var Angela... Nej, det var det inte alls det.
Får vi ett svar?
Jörg Fischer.
Nej, han blev senare utrikesminister. Det var Angela Merkel som var det.
Nej, fan!
Det var
hon var ju Frauenminister.
Ja, det var ju Kohl som var förbundskansler då. Två poäng då. Hörrni, vi byter ämne. Och då vänder vi blickarna som så ofta för västerut. Vi har ju pratat om det brittiska krisandet, vilket föreledde mig att formulera några frågor om vår atlantiska kusinland. Jag tänkte börja med att testa er på brittiska tabloider. Jag kommer nu läsa upp texten från en klassisk löpsedel från en brittisk tabloid. Och jag vill helt enkelt veta vilken händelse den texten syftar på. Förstår ni?
Mm.
Och då kommer ni först få veta bara rubben, och sen kommer jag nämna som extra ledtråd också datumet och sen nedryckaren. Vi börjar med gacha. Datumet är... Mattias, låt höra.
Usama bin Laden.
Nej, fel. Minus ett, tyvärr.
Ja.
Datumet är den 4 maj 1982 och det är The Sun som är tidningen. 1982. Oh. Gotcha.
Peter.
Ja, låt höra.
Det är giftermålet mellan Charles och Diana.
Det är det inte.
Det var 81.
Nej, det är just det. Var 81.
Okej, då ska vi höra nedryckaren då. Our Lads Sink Gunboat and Whole Cruiser.
Paulina.
Paulina.
Är det inte Falklands?
Jo, ja, det är Falklandskriget.
Det är då den aristiska kryssaren General Belgrano som sjönk efter att träffas av två torpeder från den brittiska ubåten HMS Conqueror. 303 personer omkom och The Sun jublade på omslaget. Då ska vi se, då fick Paulina ett poäng där. Vilket gör att du är uppe på 3 poäng igen, va?
Mm.
Och pojkarna fick varsitt minuspoäng.
Mm.
Så ni har minus ett båda två, va?
Mm.
Ja.
Det är bra.
Vi fortsätter. Den här är rolig. The Filth and the Fury.
Åh, vad fan var det?
The Filth and the Fury. Och jag kan säga att datumet var den 2 december 1976 och tidningen var Daily Mirror.
Mattias.
Pallinen.
Mattias var först.
Sex Pistols.
Helt rätt! För jag ska säga att nedryckaren var Uproar as viewers jam phones och Who are these punks? det var Sex Pistols som medverkade i ett program som heter Today, ett magasinprogram som sändes lokalt över London. Egentligen skulle Queen varit med, men Freddie Mercury var tvungen att gå till tandläkaren som har slängt in ett litet wildcard. Det var ett så här vanligt onsdags eftermiddags pratprogram som förvandlades till kaos när programledaren Bill Grundy omedelbart började bråka med Johnny Rotten och company. Svärord och F-ord utvecklades och skandalen var ett faktum. Sex Pistols karriär tog fart och Bill Grundys karriär dog mer eller mindre. Och det lät lite så här, kan du få ett smakprov?
Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous.
You dirty bastard.
Go on, again.
You dirty fucker.
What a clever boy.
What a fucking rotter.
Well, that's it for tonight.
Och då fick man också läsa tidningen att one man was so furious that he kicked the screen of his 380 quid color TV. Och han hette Gunnar Axén. Nej, det gjorde han inte. då är du uppe på noll igen, Mattias. Snyggt jobbat.
Mm,
den här är en klassiker. The Truth. The Truth. Och det är då The Sun den 19 april 1989. Och nedryckaren, ska ni få höra nu, de är 3 stycken. Some fans picked pockets of victims. Some fans
Mattias.
Urinate... Mattias?
Det här måste vara Hillsborough.
Ja, helt rätt. Det var alltså Hillsborough-katastrofen i Sheffield då 97 personer dog, över 700 skadades efter man släppte in alldeles mycket folk på en ståplatsläktare. Det var då semifinalen i FA-cupen mellan Liverpool och vilket lag, Mattias? Kommer du ihåg det?
Var det Nottingham?
Ja, det var Nottingham. Och då var det så att helt enkelt släppte då... Polisen fick massa skit för detta, så man släppte en felaktig kommuniké som The Sun helt enkelt godtog då, att det var...
Man skyllde det på huliganism och...
Ja, och inte polisen som hade öppnat då, vilket det var frågan om då. Och ja, det blev massa bråk om detta.
Ja, fy fan, det är hemsk händelse.
Ja. Ett poäng till dig. Vad har du då? Då är du uppe på
ett poäng. En poäng.
Du kan dina brittiska tabloider, Mattias. Vi tar den sista. Den här är jätterolig. Sip me up before you go-go.
Peter.
Ja, låt höra, Peter.
Ja, men det måste ju varit när George Michael blev... Ja, han antastade väl någon vid en pissar, va?
Ja, han greps i Beverly Hills för att han hade sex på en offentlig toalett, helt enkelt.
Det var så pass. Ja.
Och det var The Sun den 9 april 1998. Snyggt, Peter. Vi var inte rätt ett fantastiskt ämne.
Det var jättebra frågor den här gången, tycker jag.
Ja. Då går vi vidare. Paulina har 3 poäng. Mattias?
Jaha, fortsätter ännu längre.
Och Peter 1.
Ja, herregud, vi slutar inte. Idag, vi fortsätter på Storbritanniens tema. Det är faktiskt årsdagen av slaget i Trafalgar. Det är 217 år sedan Storbritanniens flotta besegrade en allierad fransk-spansk flotta under Napoleonkriget. Hur lydde amiral Horatio Nelsons berömda order den dagen? Så skickades ut via signalflaggor från hans skepp HMS Victory ungefär 11:45 på förmiddagen innan slaget började. Något ord som har blivit klassiska i engelsk historia. Det ringer inga klockor?
Nej, det var, krig kan jag inte.
Det var hårt och kärnfullt. England expects that every man will do his duty. Har ni säkert hört. Några engelska frågor till, och då tänkte jag, vi kommer förstås inte undan popmusiken då. Inte sant, Peter?
Nu
är jag klar. Paulina har 3 poäng, Mattias 2, Peter 1 poäng. En poäng och Peter 1 poäng. Vid vilken skola pluggade den kunskapstörstande grekiska flickan i Pulps låt Common People?
Oh, gud, jag kan ju aldrig texter. Så det här går jag bet.
Ni kommer ihåg låten?
Ja.
Mm. Hon pluggade vid St. Martin's College. First of the gang to die sjöng Morrissey. Men vem sjöng han om? Vad hette den unge mannen i låttexten? Personen är namnet med en trojansk hjälte i Iliaden.
Som sagt, jag och texten.
Ja, tyvärr Peter, det var inte så enkelt som det brukar vara. Nej. I popquiz. Men det här latinska, eller det här med det grekiska, den trojanska hjälten.
Hur många fanns det?
Inte
Hector,
så många.
Hector.
Peter.
Peter?
Det är Hector.
Ja, det är Hector. Hector was the first of the gang to die.
Fick du den av mig nu, Peter?
Ja.
2 poäng, du går upp och utmanar Paulina. First of the gang to do time var ju också Hector. En annan som did time, det var sångarens namnlösa vän i Clash-låten Stay Free. Vad heter han som sjöng Stay Free i Clash? Och det var då inte Hugh Strummer som sjöng, kan jag ge dig som tips. Utan den andra som brukade sjunga i Clash.
Peter.
Peter?
Gud, sen det, alltså, nu kan jag bara en annan i Clash, det är Mick Jones.
Mm, helt rätt. Och enda anledningen till att jag tog med den här frågan då, nu fick du 3 poäng, det var ju då att den som Mick Jones sjunger om, han hette tydligen Robin Crocker, som var en polare till honom på någon South London School. Han intervjuade alltså Guardian 2008 då, och det gick ganska illa för honom, för han då hamnade i fängelse och gjorde time i Brixton. Sen berättade han att han tydligen gjorde ett brott i Stockholm senare, och han åkte fast för det också. Så alltså denna Robin Crocker som förekommer i Stay Free ska alltså ha bott i Sverige och åkt dit för brott också. Och det är en fantastisk historia, jag skulle önska att någon grävde i detta. Så detta är mest en uppmaning till eventuella journalister som lyssnar på detta. Plocka fram Robin Crocker och hör vad han gjorde i Stockholm. En sista musikfråga. Tyvärr text igen, Peter. I Pet Shop Boys debutsingle Western Girls åker någon från Genèvesjön. Ja, vart åker personen? Eller vart åker man? Du får börja sjunga lite för dig själv, va? From Lake Geneva, men vart? Det anspelar på en riktig resa som gjordes 1917, kan jag säga. Nej, svaret är att person, eller vad man åker är till The Finland Station. Och vem åkte från Lake Geneva till The Finland Station 1917? Paulina?
Det här kan jag.
Ja. Var det Lenin?
Det var Lenin, såklart.
Ja, men det var ju det jag skulle säga.
Det var ingen riktig,
det var ingen fråga.
Det var ingen riktig fråga.
Okay.
Det var ju så att han åkte då till Stockholm, så tog han tåget upp till Haparanda, bytte tåget till Tornio, åkte till, via Finland till Finlandstationen i Petrograd. Hörrni, vi får ta en sista fråga för att avgöra helt enkelt, för det är 3 poäng vardera till Paulina och Peter. Hur många gånger nämner tidigavtalet invandring, ordet invandring, närmast vinner? Och då kan det också vara i sammansatt form, kan jag säga.
Kan det vara migration också då?
Nej, invandring just. Om jag söker
ordet på, invandring.
Fast också i sammansatt form.
Då gissar jag på... Vadå, invandrare också? Nej, är det sammansatt för dig?
Invandring.
Invandringspolitik. Ja, men då gissar jag på 38.
Och 14 gånger och 38. Och då är det Peter som går vinnande, för det är 19 gånger. Grattis, yes! Peter!
Tack!
Vilken triumf!
Ja, vilken spurt! Ja.
Varsågod för Hector, Peter.
Tack.
Ja, vi tackar Morrissey som då har inspirerats av Paulinas bildning när han skriver sina låttexter också. Ja,
han är i hetluften nu, Morrissey. Har ni hört det? Att han har skapat kontrovers.
Vad har han gjort nu då? Ja, det har han väl gjort de senaste åren väldigt mycket.
Ja, när man har uttalat sig väldigt starkt mot islamistisk terror.
Ja, han har uttalat sig starkt på många saker de senaste 10 åren. Ja. Men okej, inget nytt under solen. Men vad kul vi hade. Mattias, du är inte ledsen?
Nej, jag är inte bitter.
Du är inte bitter.
Nej, det här var regress to the mean. Jag är inte så allmänbildad.
Hörrni, stort tack för att ni ville vara med och prata med mig idag. Tack Paulina, Peter och Mattias. Det är alltid ett nöje att ha er som gäster.
Tack så mycket.
Alltid ett nöje att vara med.
Tack.
Och tack till er också som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla till ledarsidan@svd.se. En som gjorde det var en lyssnare som heter Peter, som påpekade att jag faktiskt använt en mycket udda ordföljd i min nyss sagda harang.
Precis, du har använt rak ordföljd istället för omvänd hela tiden konsekvent.
Ja, vilket jag från mig nu ska försöka få rätt. Så det lönar sig att höra av sig. Jag försöker förstås få sådant rätt och vi är mycket tacksamma när vi påpekar fel. Det om detta. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.